ska peka finger och säga, hur svårt kan det vara? Så fort jag tänker den tanken nu så tänker jag bara, oj, där var den igen. Och i predikat om att Herrens ande är över Jesus, att han är den smorde. Och Jörgen har predikat om vem Jesus är. Jesus juden, Jesus människan, Jesus den utvalde som ska offras. Och Jesus en del av treenigheten. Och sen har Ida haft en introduktion och en sammanfattning med diskussionsfrågor. Så här är vi nu idag. Ett nådens år. Jag tänker inte att vi behöver läsa texten igen eftersom vi läste den här inledningen. Men idag ska vi fokusera bara på denna lilla sentensen. Att Jesus säger, förkunna ett nådens år från Herren. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Vad betyder det när Jesus säger så? Jag ska försöka belysa det lite idag och kanske lite utifrån ett personligt perspektiv. Tittar man på olika översättningar av just den här meningen så har den översatts lite olika. Välkomstår, behagliga år. Ja, hur kan man tolka det? Frälsningsår är några av de översättningar som finns. Och i The Message, översatt till svenska, visst är det lite glapp här. Jag undrar vad jag ska göra för det, Mattis. Kan det vara glapp i denna? Ja, eller så får jag ha... Jag fortsätter prata så ser vi hur Mattis löser detta. The Message, översatt till svenska. Där står det, detta är året och Gud griper in. Det är väl en bra översättning. Ty han grep in. Herren griper in så många gånger i historien med sitt folk. Den allra, allra största förebilden är väl den när han tar hand om att föra sitt folk ut ur slaveriet, ut ur Egypten så att de får fira påsk och komma ut i frihet. Och som också är en förebild för att Jesus ska komma och föra ut oss i frihet. Men jag tänkte att vi skulle fokusera lite på det som har just med tid att göra. Nu kör vi ett byte här. Och då tänker jag att du skulle kunna under tiden som vi byter här fundera lite på vad finns det för olika tidsmått och tidsmarkörer i ditt liv. Ni kan prata med varandra eller tänka själva. Har ni hunnit tänka lite nu? Tack snälla Mattis, det här tror jag blir bättre. Och nu kan du lägga på den här bilden. Ett år av nåd är ju ett år, men det finns ju massa olika tidsaspekter. Jag hade ju en sån där, kom jag på nu. Nu ska vi se här. Kan vi testa om jag kan det? Nu klickar jag då. Nej. Är det där? Nu. Det var några som jag kom på. Tidsmarkörer och tidshändelser är väl väldigt liksom en stor del av vårt liv. Tid förflyter. Det är en stor del av hur vi har det, hur vi upplever livet. Och nu ska ni få veta någonting om mig som ni kanske inte vet, eller som ni vet, jag vet inte, men som är, har varit något som jag snavat över i hela mitt liv. Många av er vet att jag är ganska dålig på att komma i tid. Många av er vet att mina föräldrar kanske också är ganska dåliga på att komma i tid. Och det har att göra med att jag har svårt att förstå hur lång tid som förflyter. Hur lång tid någonting ska ta. Jag brukar säga att jag har en släng av dyskalkyli. Ni vet, det finns dyslexi, men det finns också dyskalkyli. Så när jag vet att det står någonting på klockan eller så, så har jag svårt att omvandla det till liksom mitt sinne. Så här, hur mycket är det egentligen? Det är ju en väldigt mild form av funktionsnedsättning. Men ni som har suttit här framme på förbönsbänken vet att många av mina tillfällen när jag bett om förbön har handlat om detta. Mina ganska svåraste perioder i livet har också handlat om detta när jag varit på väg att gå i väggen. Jag vill så mycket, jag har så svårt att förstå att jag har begränsat med tid. Och så står jag där. Ja, det funkar inte heller. Vi kör på handmicken. Så står jag där och kan inte riktigt reda upp det. Och jag gör människor ledsna för att jag inte levererar det jag har lovat. Jag får inte sova så mycket som jag borde för att jag liksom försöker hinna med allt jag ska. Jag blir tom, ledsen och livet funkar inte bra. Min man har fått stå ut med detta och jag skulle nog säga att det har blivit bättre för jag har lärt mig lite knep. Man blir visare med livet. Men det har varit svårt. När jag var ungefär 20-årsåldern till 40-årsåldern så köpte jag alltid en ny papperskalender varje ny hösttermin. Nu har jag en digital sådan. Då gick jag till bokhandeln, köpte en kalender. Och längst fram på försättsbladet, ni vet där man skrev namn och adress och sådär, så står det årtal och almanacksförlag. Där skrev jag alltid, Jesus är Herre över min tid. Ibland skrev jag också, i himlen finns inga kalendrar. Huruvida det senaste stämmer vet jag inte riktigt. Det finns inga bibelord på det, men det kändes ganska skönt för mig själv och inför alla makter och krafter och inför Gud skriva det där. Så den här predikan är ganska mycket till mig själv. Och jag tänker också att den är för dig som snavar ibland på det som har med tid att göra. Jesus är Herre över tiden. Jesus är också Herre i tiden. Han kommer till oss. Han kommer in i vår tideräkning. Gud har skapat det som vi har svårt att förstå som är tiden. Han skilde mörker från ljus. Han bestämde att det skulle finnas något som var dag och natt. Månvarven och jordsnurren, årstidernas växlingar. Och nu ska vi titta lite särskilt på de tider som Gud har talat till sitt folk om. Och vi ska börja med det som i Bibeln kallas för sabbat, vilodagen. Redan i skapelseberättelsen så finns det något som är en vilodag och en gudagiven ordning. Och vi läser från första Moseboken så här. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Alltså alldeles i början. Redan innan någon av oss människor fanns till. Så vilade Gud. Så bestämde Gud att på den sjunde dagen så skulle det vilas. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att Gud vilar. Vet inte om han behöver vila egentligen. Jag tror inte det, men han vilade ändå. Han gick före. Och därför kan vi ana att detta ska fortsätta. Ända in i evigheten. Sabbatsdagen är vila. Sabbatsdagen är helig. Alltså avskild. Det är en vaken, uppmärksam vila. Det är inte en sån där fördummande, gasaktig sömn som drabbade lärjungarna i Getsemane. När Jesus ville att de skulle vara vakna och be med honom. Nej, det är en annan typ av vila. Och firandet av sabbat har i alla tider utmärkt judarna. Det är helt otroligt egentligen om man tänker. Över alla tider och alla svårigheter så har de fortsatt med detta. Det är fortfarande tecken på deras förbund med Gud. Att hålla sabbat var ju också ett av de 10 ord som Mose fick av Gud på Sinai. Vi läser från andra Moseboken 31, vers 13 och 16-17. Tala till israeliterna och säg. Mina sabbater måste ni hålla, till sabbaten är ett tecken som förenar mig och er genom alla släktled. För att ni ska veta att det är jag, Herren, som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, den ska vara helig för er. Och så hoppar vi till 16. Israeliterna ska hålla sabbaten, de ska iaktta den genom alla släktled som en förbundsplikt för alla tider. Den är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna. Typ på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Men den sjunde dagen vilade han och hämtade andan. Hämtade andan. Kanske också hämtade anden. Det finns något allvarligt i det här också. Att det är en plikt. Att måste ni hålla. Själva ordet sabbat betyder vila. Och tittar man på hur judarna firar sin sabbat så är det inte bara att vila utan det handlar om gemenskap med Gud, gemenskap med varandra. Glädje, tacksamhet, fest. Ett sätt att vara förbunden med Gud och ett sätt att hållas helig. Det gäller inte bara människor. Så fortsätter vi att läsa i Bibeln. Andra Mosebok 20. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du, eller din son, eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Typ på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Jämfört med många andra saker i Moseböckerna som är väldigt detaljerade så finns det faktiskt inte så många regler kring hur, bara att. Däremot så finns det ganska många berättelser hur man levde efter detta. Att de inte plöjde, att de inte skördade, att de inte lagade mat. Alltså, man kan inte fasta för man ska festa. Alltså måste maten förberedas både till djur och människor i förväg. Precis som med mannat i öknen. Gud gav mannat och de fick inte spara för då blev det dåligt. Men den sjätte dagen, då blev det inte dåligt, då höll det. Så att de på den sjunde dagen kunde äta samma manna. Det är en otroligt fin berättelse. Se på markens liljor, säger Jesus, och himlens fåglar. I fader vet vad ni behöver. Det här tror jag är mer radikalt och utmanande än vad vi riktigt fattar. Vi som lägger på hög av både det ena och det andra. Skafferiet är fullt. Bankkontot försöker vi hålla fullt. Vi har pensionspoäng och system och grejer. Jesus som var jude, han höll ju också sin shabbat. Men han förhöll sig också ganska fri till sabbatsbudets tolkning. Han som faktiskt var med där i skapelsens morgon och vilade. Han som är herre över sabbaten. Och därför fick han också kritik av de skriftlärda. När han helade på sabbaten. När hans lärjungar plockade ax på sabbaten. Och han sa sabbaten är inte till för människan. Människan är inte till för sabbaten utan sabbaten är till för människan. Det är fint att förstå att sabbaten gör oss väl. Men det där bibelordet kan också bli en förevändning, tänker jag. Att inte följa det som Gud har tänkt. Det finns också något i Bibeln som heter sabbatsår. Och det har vi ju i vårt språk också, att man tar ett sabbatsår. Man kanske pluggar och så tar man ett år ledigt och reser, så kallas det för sabbatsår. Men i Bibeln är det något helt annat. I andra Mosebok 23 och 10-11 så står det så här om sabbatsåret. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga ditt folk få sin föda från den. Och det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Alltså på samma sätt som den sjunde dagen är vila för människan så är det sjunde året vila för jorden. Jorden får ligga i träda. Under det här smita året så får människor och de vilda djuren äta. Och det hjälper oss att tacksamt ta emot istället för att kräva det som är vårt. Och vidare står det så här i 5 Mosebok. 15. På sjunde år ska du avskriva skulder. Så ska avskrivningen gå till. Var en som har fordran ska efterskänka vad han har att fordra. Det som han har lånat av en annan. Han får inte kräva sin broder och landsman när skuldavskrivningen har kungjorts till Herrens ära. Detta handlar också om friåret. Och hänger ihop med hur man ska hantera skulder Inte bara skuldsanering som vi har, utan avskrivning av skulder. Och till detta så fanns ännu fler regler om att ta hand om den fattiga och hantera främlingen. Slutligen så fanns det också något som hette jubelår. Det 49:e året. Jag kan inte uttala detta, men det heter nästan som jubelår på hebreiska också. Jovelår eller något sånt. Och då ska förutom det som vi har läst om, förutom att landet ligger i träda, så ska även slavar bli fria. Och marken ska återgå till sina ursprungliga familjer. Jag tänker att nästan alla här inne har spelat Monopol. Har ni det? Det är ett spel som jag starkt ogillar. Därför att sakta så blir man av, i alla fall jag som inte är någon spelhaj, med sina gator. Och det bara går sämre och sämre och sämre, och till slut är man utsugen. Men enligt jubelåret, sen har det gått en viss tid och man har nästan blivit helt utsugen, ja, då får man tillbaka sina gator som man hade från början. Den bördiga marken räcker åt alla. Nu kan du lägga på den här bilden med nästa. Om ni nu kan er matte, så har ni märkt att det handlar väldigt mycket om sjutalet. Var sjunde dag, när du kan hoppa tillbaka. Var sjunde dag är det Shabbat. Var sjunde år är det sabbatsår, smittaår. Och 7 gånger 7 är 49. Vart 49:e år, jubelår. Så, vad har nu det här med oss att göra? Gud gav sabbatsbudet till sitt egendomsfolk. Men tänk att han gjorde det precis när han skapade himmel och jord. Det gällde djur, det gällde marken. Det är väl klart att det på något vis också gäller oss som vill tillhöra honom. Olika delar av kyrkan har tolkat detta på olika sätt. Och jag tänker att jag vill utmana er här idag och mig själv att återta det som är den välsignelse i detta som Gud vill ge oss. Jag tror inte att vi ska styra upp det en massa. Men vi lever i en tid där vi behöver utmana de krafter och system som är tvärs emot det här. Varför? Jo, såklart, därför det här som vi har läst om, att Gud är helig, att vi behöver vila och så vidare. Jag har skrivit några egna så här, därför att vi är idoga smålänningar. Jag vet inte, ni som har flyttat hit, har ni märkt att det är något speciellt på de här platserna här runt Kronoberg och Kalmar? Mm. Här arbetar man hårt. Här håller man på till man stupar. Och kanske är det inte så konstigt, för det har varit fattigt, små jordbitar. I Skåne och i Östergötland så är jordarna feta och stora. Men vi har det liksom lite i oss att vi ska kämpa på och gneta. Och ibland tror jag att smålängningen blandar ihop saker. Vila är inte att vara lat. Människan behöver vila. Det finns en välsignelse för alla, inklusive smålänningen, att släppa greppet ibland och låta Gud vara Gud och lita på hans trofasthet. Herren är den som förser, det är inte jag. Vi behöver också återerövra detta för att vi lever i ett avkristnat samhälle. Ett sekulariserat, avhelgat samhälle som lägger otroligt mycket fokus på pengaflöden, reklam, där vi har blivit en vara. Åtminstone en dag i veckan försöka ställa oss utanför alla de där spelreglerna. Då man försöker spåra vad vi söker på. Då man försöker pumpa oss fulla med reklam så att vi köper just den grejen. Då man vill att vi ska rösta på deras parti eller gilla deras inlägg eller tagga någon kompis i deras tävlingar. Ett otroligt människocentrerat system. Genom att leva vilodag så kanske vi kan avslöja och se mer nyktert på det som är emot det Gud hade tänkt. När Jesus driver ut handlarna i templet så handlar det ju just om det. Han säger att ni har gjort det som skulle vara heligt till köp- och säljyta. Det där gäller väldigt mycket i våra liv och i vårt samhälle. Också för att vi lever i ett samhälle, i en värld som gör väldigt mycket våld på skapelsen. Om ni kommer ihåg så handlar det om att djuren skulle få mat att äta. Att jorden skulle få sin vila. Vi behöver påminna oss att jordens resurser räcker och blir nog till det mest grundläggande vi behöver. Och mer än så behöver vi inte. Det är nog. I alla fall jag tycker att detta är en jättestor utmaning. Som exempel, varför känner jag mig jättetrött på söndagen när jag kommer från kyrkan? Som exempel, varför åker Jörgen och jag förbi Ica eller Börjes på vägen hem? Och matas med alla de här varorna på hyllorna och vi måste ta upp vårt kort och slå in vår kod. Varför tänker jag inte mig för att slänga in ytterligare en tvätt på söndag eftermiddagen för att det snurrar att jag måste komma ner i tvätthögarna för snart börjar en ny vecka? Och varför tänker jag att jag borde ta fram datorn och jobba lite till för jag hann ju inte det förra veckan som jag borde hinna på jobbet? Hela tiden sådana här saker. Vi behöver utmana oss själva och varandra. Det är svårt. Det är svårt. Vi tror att allting behöver snurra. Vi är rädda för tystnad, för vila, för tomhet, för att släppa greppet. En dag i veckan, en gång om året, i den bästa världen också i större cyklar och i samhället. Jag har fått jättegoda förebilder och ändå tycker jag detta är svårt. Mina föräldrar höll väldigt mycket söndag när jag var barn. De lät inte sina anställda jobba. Vi festade till det lite extra. Vi bjöd hem folk som kanske inte hade någon familj att vara med. Det var stängt på söndagarna på den tiden. Idag krävs mer beslutsamhet, mer aktivitet för att återerövra det Gud har tänkt. Med vila och med sabbat och med helighet i veckan. Jag tänker att vi ska liksom följa John lite med Gud. Det var ju han som vilade för allra första gången. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse, säger Jesus, och knyter ihop den dagen i Nasarets synagoga med Jesaja tid. Om vi håller vilodag eller sabbatsdag eller vad vi nu väljer att kalla den, så binder vi ihop vår vardag med skapelsens morgon och med den dag då vi ska få gå in i en evig vila och kreativitet som inte förstör och gör våld på någon annan. För någon är det förstås helt omöjligt att ta just söndagen. Om man jobbar i vården, då tänker jag att man kan ta en annan dag eller man kan låta det vara olika. Jag känner några som är pastorer och de tar lördag, för dem är ju söndag en arbetsdag. Jag tänker att Jesus förhöll sig ganska så fri. Men vi vet varför och vi vet vad syftet är. Och jag skulle vilja utmana er och uppmana er, prata om det här. Prata om det här hemma, prata om det i hemgruppen. Vad kan jag, vad kan vi göra? För mig är ni väldigt viktiga, för genom att komma hit på söndagarna så hjälper ni mig att hålla sabbatsbudet. Tack för det. Sabbaten är till för att återskapa oss. Rekreation. Recreation. När jag har förberett den här predikan så har jag delvis läst Thomas Sjödins bok Det händer när du vilar, som jag tänker är en jättebra bok för den som vill fördjupa sig lite mer i det här. Där står det att älska världen och varandra i befintligt skick, lär vi oss på sabbatsdagen. Det återknyter till Ingmars predikan. Precis som Herren som heter jag är, så får vi praktisera att vara lite mer. Att vi är lite mer istället för att vi gör bara. Som avslutning så vill jag sjunga en saltarsalm som jag tycker hänger väldigt väl ihop med det här. Och som är en av mina absoluta favoritlovsånger. Jag tänker att ni kan stilla er, be, fundera över. Det erbjudande som Herren har för dig. Att vila. Att släppa taget. Att ta emot hans nåd. Hans fest, hans gemenskap, hans glädje. Och att lite trotsigt ställa dig utanför allt det i samhället och världen som står honom emot. Din nåd är dyrbar, dyrbar, o Gud. Din nåd är dyrbar, dyrbar, o Gud. I dina vingar skugga finner vi tillflykt. Vi får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas våran törst. Stillas våran törst hos dig, Gud.
dina vingar skugga finner vi tillflykt. Vi får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas våran törst. Stillas våran törst. Hos dig Gud är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Hos dig Gud är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus.
Tack Herre för de tider och stunder som finns i våra liv. Som är under ditt herravälde, under din skapelseordning. Herre, hjälp oss att erövra det som du har förberett för oss. Det som du har visat oss. Tack Herre för din gode helige ande som tar oss vid handen och påminner oss. Hjälp oss att tillsammans hålla vilodag. Att ställa oss utanför de makter och krafter och system som vill splittra och söndra och få oss sönderstressade. Välsigna var och en av alla mina vänner här och den vecka som ligger framför. I Jesu namn. Amen.
Tack Sara. Det där väckte ju väldigt mycket tankar måste jag säga. Jag har precis hållit på, jag är 50 Mosebok nu, läser Moseböckerna. Så ni vet hur det är när man lyssnar så här, så finns det stickspår liksom, utan att man kopplar av det som sägs så ger det associationer. Och plötsligt så befann jag mig där i Israel, Conny och jag. För några år sedan hos mina släktingar. Och vi var över helgen. Så vi åt den där måltiden på fredagen. Och sen var det shabbat. Och då, jag tänker på Monique, min brorsdotter då. Det är ingen idé att kontakta henne på lördagen. Det är inga mobiler som fungerar. I det huset i alla fall. Och måltiden är förberedd, precis som vi har hört. Det var fascinerande att få uppleva det här. Men det här med att släppa taget om allting man tror att man måste. Det tänker jag, det bär jag med mig idag. För hur ska Gud kunna tala in i våra liv om vi är superstressade av att vi måste göra det och det och det? Men det är inte enkelt. Det är den första att säga att det är inte enkelt. Men vi bär med oss det här hörni idag. Och nu under den här veckan som ligger framför med bönetillfällena varje kväll och sen det här att vi kan gå in lite extra i bön för de olika bönämnena och så. Det tar vi med oss nu. Så ska vi tillsammans fira nattvard här och jag tänkte vi ska sjunga en sång som liksom för oss in i. Vi börjar själva nattvardsfirandet med den här sången nummer 38. Det är också en av de absoluta favoriterna. Vi sjunger den och sen går vi in i nattvardsfirandet som Ingmar leder.